I Jesu namn, låt oss ytterligare bedja. Nu kommer när vår påskafröjd, pris Jesu dig i himmels höjd. Ur gravens djup befrias vi, när själv därur du framgår fri. Sann livets frukt, det träd oss bär, där offra din likamen är. Din blod utgjuten rosenröd, vi leva nu av himmelskt bröd. Pris Jesu dig att och din hand befriat oss ur syndens band. Nu slutar där den träldom svår, nu är det rätta fria år. Vårt påskalam, o Jesu Krist, är du förutan vank och brist. Åt oss du kraft och näring bjöd, i all vår strid, i all vår nöd. Allting vi genom dig förmå, som helvetet kan nederslå, förlossa fånga dig till pris, och öppna för dem paradis. Ack giv att så som du uppstod, jag och uppstår med gladligt mod, ur synden först till ditt behag, ur graven sist på domedag. Pris dig som har från dödens våld, mig kötslig under syndens såld, köpt fri och lärt den väg att gå, där jag ett evigt liv skall nå. Ja, Herre, vi tackar dig för det ord som vi har fått lyssna till här, nu inledningsvis. Tack för att du dog för oss, du vår frälsare. Men tack att du också är uppstånden och att du lever i evigheters evighet. Tack att du har sagt att det är två eller tre församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Så får vi också lita till det denna stund. Att du är oss nära, du är mitt ibland oss. Du kommer till oss när vi är samlade omkring ditt ord. Jag kommer din gode helige ande och upplys våra hjärtan att vi må se vad vi är i oss själva, men också se vad vi har fått i dig. Du vår frälsare och ställföreträdare. Vi lämnar nu denna stunden helt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag vill då fortsätta ifrån Markus evangeliet. Också idag och läsa från det 16:e kapitlet. Och jag läser där de 14 första verserna. I Jesu namn. Och då sabbaten var förliden, köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs moder och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Och på första dagen i veckan kom de till graven mycket tidigt, då solen gick upp. Och de sade till varandra: vem ska låta oss vältra bort stenen från gravens dörr? Och när de såg upp, såg de stenen vara bortvältrad, ty den var ganska stor. Och när de hade kommit in i graven, såg de en ung man sitta på högra sidan, klädd i vit fotsid klädnad, och de blev förfärade. Men han sade till dem: var inte förfärade. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se rummet där de hade lagt honom. Men gå bort och säg till hans lärjungar och till Petrus att han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Och de gick ut och flydde ifrån graven ty bävan och häpenhet hade kommit över dem, och de sade icke något för någon, för de var förskräckta. Men när han hade uppstått om morgonen på första dagen i veckan, syntes han först för Maria Magdalena, från vilken han hade utdrivit 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som sörjde och grät. Och när de fick höra att han levde och hade blivit sedd av henne, trodde de det icke. Men därefter uppenbarade han sig i en annan skepelse för 2 av dem, under det de var på vandring, gående utåt landet. Även dessa gick bort och berättade för de andra, men de trodde inte heller dem. Och sedan uppenbarade han sig även för de 11 när de satt till bords och förebrådde dem deras otro och deras hjärtas hårdhet, att de inte hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning, ty ditt ord är sanningen. Amen. Vi har ju påmint om det tidigare de här dagarna, att vi i vår trosbekännelse bekänner om Jesus Kristus att han är korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och detta är ju något som talar först om Jesu förnedring, men sedan också om hans upphöjelse. Och i den gamla katekesen, som ju var lärobok i kristendom ända in på 1900-talet, Luthers lilla katekes med kort utveckling, där ställs just denna fråga: vad vi ska tänka om vår frälsare Jesus Kristus. Jo, att han gick igenom, för det första gick igenom denna förnedring, men också för det andra att han blev upphöjd. Förnedringen, korsfäst, död och begraven. Och upphöjelsen, den börjar med detta: nederstigen till helvetet. Det hör till hans upphöjelse. För där förkunnade han sin seger i helvetet. Då hade han segrat och vunnit. Då var han förhärligad. Och sedan då, naturligtvis, då han på 3:e dagen stod upp igen ifrån de döda, så är det frågan om hans upphöjelse. Han som hade fått det namn och skulle få det namn som var över alla andra namn, i vilket namn alla knän ska böjas och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Det vi särskilt idag påminnas om: Jesu uppståndelse ifrån de döda. Det är en mycket viktig läropunkt. För det är som aposteln Paulus skriver i det första brevet till korintierna: detta skedde också enligt skrifterna. Gamla testamentets skrifter hade talat om Jesu uppståndelse. Paulus skriver där i första Korintierbrevets 15, Jag har i främsta rummet meddelat er vad jag också har undfått, att Kristus har dött för våra synder enligt skrifterna, och att han har blivit begraven och att han har uppstått på den tredje dagen enligt skrifterna, och att han blev sedd av Kefas och sedan av de 12. Sedan blev han sedd av mer än 500 bröder på en gång, skriver Paulus, av vilka de flesta ännu lever, men några är avsomnade. Därefter blev han sedd av Jakob och sedan av alla apostlarna. Allra sist var han också sedd av mig, som är såsom en otidigt född. Ty jag är den ringaste bland apostlarna, och jag är inte värd att kallas apostel, emedan jag har förföljt Guds församling. Jo, när Jesus sa det där på korset, det är fullkomnat, då ingick också detta som skrifterna hade talat om när det gällde hans uppståndelse. Och vi ska lägga märke till att när vi läser om hur Jesus efter sin uppståndelse visade sig för sina lärjungar och för några andra, så var det för sina vänner han visade sig, inte för sina fiender. För de hade inte kunnat utstå anblicken av hans förhärligade gestalt efter uppståndelsen. Men hans vänner, Jesu vänner, fick se honom. De fick se såren i händerna och fötterna och i sidan. Och Thomas, som först tvivlade, fick ju möjlighet att sticka sin hand i sidan och sitt finger i såren i hans händer. Uppståndelsen, det var ju nämligen faderns amen, kan vi säga, till sonens verk, utgiven för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Nu hade en rättfärdiggörelse skett och kommit över världen i Jesus Kristus. Och då var fadern i himmelen tillfredsställd, försonad och nöjd, och uppväckte sonen ifrån de döda. Det var en bekräftelse på detta, att en rättfärdiggörelse till liv hade kommit över alla människor. Det som Adam hade brutit, det var nu återupprättat. Det han hade förstört genom syndafallet, det var återställt genom Kristi verk. En rättfärdiggörelse till liv hade kommit över alla människor. Det är detta budskap som ger oss hopp också idag, som vi har hört här dyrbart inledningsvis, att Jesus lever. Han lever. Och han säger till sina lärjungar också: jag lever och ni ska leva. Och det sa han innan han gick till sitt lidande. Det sa han i sitt avskedstal till lärjungarna: jag lever och ni ska leva. Det var liksom detta som vi nämnde också, kanske vidrörde igår, att alla hans verk var liksom fullbordade ifrån begynnelsen. ifrån evighet. Och så skriver aposteln Paulus här vidare i första Korintierbrevets 15 kapitel om betydelsen av uppståndelsen och vad det betyder för oss. Jag läser från och med den 12 versen. Men om Kristus predikas som uppstånden från de döda, hur kan då somliga bland er säga att det inte finns någon de dödas uppståndelse? Men om det inte finns någon de dödas uppståndelse, så är Kristus inte heller uppstånden. Men om Kristus inte är uppstånden, så är vår predikan fåfäng, så är också er tro fåfäng. Ja, om man inte är uppstånden, så är det alldeles förgäves att vi samlas här idag. Då är det förgäves med all predikan, och all tro är fåfäng. Då befinns vi också vara falska Guds vittnen, säger han vidare. Eftersom vi vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, vilken han inte har uppväckt, om verkligen de döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, så är inte heller Kristus uppstånden. Men om Kristus inte är uppstånden, så är er tro fåfäng, och ni är ännu i era synder. Då var det inte på det viset som vi hörde här innan, när det gäller förhållande till synden. Utan då var vi kvar i synden, i syndens död och dom och straff. Så är också de förtappade som har avsomnat i Kristus. Om inte Jesus är uppstånden, då är de förlorade som har avsomnat i tron på honom. Och om vi bara i detta livet har hoppet till Kristus, så är vi det uslaste av alla människor. Det talas mycket i vår tid just om detta. Vad vi får ha här nu i sällskap med Jesus i detta livet. Men om det inte vore något mer än det, så var vi det uslaste av alla människor, skriver här aposteln. Det är något annat att han är uppstånden för oss. Som jag nämnde, ni skall också leva. Men nu är Kristus uppstånden, säger här aposteln, så triumferande från de döda och har blivit en förstling bland de avsomnade. Ty medan döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. Ty så som alla dör i Adam, så skall också alla i Kristus göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus och som förstling, sedan de som tillhöra Kristus vid hans tillkommelse. Det är detta som ger oss hopp, att han är uppstånden och lever. Han som hade tagit upp kampen emot våra fiender. Han som hade sonat synden. Och så får vi också instämma med ett ord där ifrån den 118:e salmen i Saltaren. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Denna dag som vi har idag, den har Herren gjort. Första påskdagen och alla de påskdagar som vi har fått fira och uppleva in till denna dag. Det är något som Herren har gjort och vi får fröjdas och vara glada. Ack att detta verkligen finge fylla våra hjärtan med glädje och fröjd. Han är uppstånden. I fornkyrkan så hälsar man varandra med detta. Kristus är uppstånden. Och församlingen svarade, ja, han är sannoliken uppstånden. Det var deras hopp, deras fröjd och deras glädje. Må det vara så också bland oss. När det gäller det som skedde där i samband med Jesu uppståndelse, så finner vi ju att alla evangelisterna berättar om detta på lite olika sätt, men på ett enkelt sätt om händelserna i samband med hans uppståndelse. Och vi kan finna att det var några kvinnor som var med där, det som hade sett var han lades, var han blev begravd. Det står att de hade följt med honom upp ifrån Galileen och tjänat honom. Och vi har ju läst här flera namn på dessa, Maria Magdalena och Maria Jakobs moder och Salome bland andra som var med. Maria Magdalena berättar ju sen evangelisten Johannes om på ett särskilt sätt. Hon som fick möta Jesus där vid graven. Och som hon stod och grät utanför graven. Någon hade tagit bort Jesu kropp och hon visste inte var den fanns. Förmodligen var det så att Maria Magdalena var den första som kom där till graven och såg att den var tom. Och det var ju ett oerhört budskap som Jesus hade till Maria Magdalena, som han ville att hon skulle förmedla till hans lärjungar. Gå till mina bröder och säg till dem, jag far upp till min fader och eder fader, till min Gud och er Gud. Vad betyder det? Jo, här har vi någonting som liksom sammanfattar påskens budskap. Karl Olof Rosenius, han säger, han skriver över detta i en artikel som har överskriften Vad vi kan gömma efter påsken. Nämligen att Jesus säger detta till Maria. Skicka detta budskapet med henne om fadern, min fader och eder fader, min Gud och eder Gud. Det vill säga barnaskapet, rätten att vara Guds barn, hade nu återställts åt människosläktet. Så att alla människor har rättigheten att vara Guds barn. Det är tyvärr inte så att alla är det i den sanna bemärkelsen. Att de är levande Guds barn som tror på Jesus. Men de har fått rättigheten. De har fått tillbaka barnaskapet. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, född under lagen, på det att han skulle friköpa dem som var under lagen. Hur många var det? Jo, det var vi alla. Att vi skulle få barnaskapet eller söners rätt. Det är alltså givet åt dessa som var under lagen. Som var dödsdömda. För det var hela släktet genom Adam. Dödsdömt. Men genom Kristus. Barnarätten återvunnen. Du har idag rättighet att vara ett Guds barn. Ja, men säger du, det är väl inte en rättighet. Det är väl av nåd. Ja, det är av nåd. Men det är på samma gång rätt. Och vi läser hos profeten Jeremia just om detta att han har kommit med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Det var det som skulle komma genom frälsaren. Nåd, rätt och rättfärdighet. Nåden och rätten skulle alltså stå tillsammans. Och det berättas om två personer i Stockholm vid tillfälle som inte kom riktigt överens i den här saken. För den ena, hon sa att det är av nåd vi blir saliga. Och den andra, han menade, ja, men det är också rätt. Det är rätt att vi blir saliga. Det är en rättighet. Och då var det väl en tredje som fick gå emellan och säga att det var rätt båda delarna. Det är av nåd, men det är också rätt. För rättfärdigheten är uppfylld i Kristus. Det är ingenting som fattas. Allt är uppfyllt. Gud är försonad. Och frälsaren säger, gå till mina bröder och säg till dem jag far upp till min fader och eder fader, till min Gud och eder Gud. Och han har lärt oss att bedja. Fader vår som är i himmelen. Det är på denna grunden att barnarätten är återförvärvad åt den fallna mänskligheten. Det är något vi kan få gömma ifrån påsken, detta budskapet. Och Maria Magdalena, hon fick ju höra frälsarens röst, Maria. Och det var det som gjorde att hon kände igen honom. För fåren, de känner blott av rösten och av såren. Dig sin Herre och sin Gud, sjunger vi i sången. Också där Thomas, han fick se såren. Och han kände igen Jesus. Maria hörde rösten. Den gode herdens röst. Det är där vi får känna igen honom också idag. När vi lyssnar till förkunnelsen och tänker, är det hans röst vi får höra? Är det Jesus, är det den gode herdens röst? Är det såren vi får se som målas för oss? Ni har sett den där tavlan där Luther står i en predikstol och där det är en korsfäste, också en bild av den korsfäste på korset, Jesus på korset. Och så betyder det att Luther, han målade Kristus för deras ögon, den korsfäste. Det är vad som ska ske i förkunnelsen, att Kristus blir målad för våra ögon, den korsfäste. Lägg märke till det här, hur ängeln som de fick se här vid graven, han stryker under detta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Men det var liksom inte förbi detta att han hade blivit korsfäst, utan han var också fortfarande en korsfäste, nämligen deras ställföreträdare, målad för deras ögon, så som i deras ställe den korsfäste som lider och dör för deras synders skull. Ack om vi i denna tid kunde få nåd att så måla frälsaren, den korsfäste, för människors ögon. Därtill sänder han ut sina lärjungar. Och han säger här, ängeln alltså, ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här. Se rummet där de hade lagt honom. Men gå bort och säg till hans lärjungar och till Petrus att han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Vi finner att han nämner särskilt Petrus. En särskild hälsning till Petrus, han som hade förnekat honom, men som hade gått ut, och han grät bitterligen över sin förnekelse. För det var en skillnad mellan Judas Iskariot och Petrus. Judas Iskariot, han hade lämnat sig åt Satan och han hade blivit en Jesu fiende. Satan for in i honom, står det. Och han gick ut och det var natt. Han lämnade Jesus och de andra lärjungarna och det var natt, det var mörker. Petrus, han hade fallit svårt då han förnekade Jesus där på översteprästens gård. När han ställde sig vid fiendernas koleld. En plats som är så farlig att ställa sig på för en Jesu lärjunge. För att liksom värma sig vid fiendernas koleld. Det var ett svårt fall med Petrus, men han var inte Jesu fiende. Nej, han behövde Jesus. Han hade bekänt och sagt att du är Kristus, den levande Gudens son. Och till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det är skillnaden. Och då gråter han bittert över förnekelsen när det står klart för honom vad han hade gjort. Och så får han nu en särskild hälsning från Jesus. Det talas ju också om att han fick möta Jesus i ett enskilt möte. Och det var gott för Petrus att möta Jesus. Och att han fick förnimma att han fick vara en Jesu lärjunge också i fortsättningen. Det är inte närmare angivet i evangelierna vad de samtalade om Jesus och Petrus. Och det är så när det gäller en lärjunges möte med Jesus. Så är det inte någonting som behöver torgföras. Eller skrivas upp på väggen. Inte ens i ett bedehus behöver våra synder skrivas upp på väggen till allmänt beskådande. Men det är en sak mellan lärjungen och frälsaren. Jag nämnde väl namnet Axel B. Svensson här igår. Och han sa en gång när han talade om frälsaren och hans verk. Så sa han om sig själv då att någon kunde säga att du är ju en stor syndare. Du kan väl inte räkna med frälsarens förtjänst. Du är en så stor syndare. Ja, sa han, det är jag, men det vet Jesus om. Det hade varit ett samtal mellan honom och Jesus om synden. Kan du säga på samma sätt, det vet Jesus om. Hur bedrövligt det är med ditt hjärta. Dina synder. Men det vet Jesus om. För du har kommit till honom med det. Du har lagt fram det inför honom. Du kan inte gå borta med din synd utan du måste komma till honom. Och så blir det denna uppgörelsen som det blev med Petrus. Som det står i en sång. I sångboken Lova Herren har vi den sången. Kristus är uppstånden. Fröjda dig min själ. Kristus är uppstånden. Nu är allting väl. Döden är nu dödad. Den har ingen makt. Ormens huvud krossat så som Herren sagt. Sjung du medarvinge, Kristus lever än. Han är nu vår broder, Gud vår far och vän. Kristus är uppstånden, så var hälsningen. Dödad blev vår Jesus, men stod upp igen. Där står det i en vers. Hälsa särskilt Petrus, som förnekat mig. Där han går bedrövad, Jesus älskar dig. Jag är nu uppstånden, vad du gjort är glömt, gömt och glömt för evigt, så i nåd jag dömt. Jo, så slutar det där mötet mellan lärjungen och frälsaren. Det är gömt och glömt alltsammans. Han har kastat alla våra synder bak sin rygg. Han ser dem icke mer. Han har kastat dem i havets djup. Det är borta. Jag är nu uppstånden. Jag lever. Jag har gjort allt väl i ditt ställe. Ja. Jag kom helt och hållet ifrån mina anteckningar här. Det är mycket som skulle kunna sägas i detta ämnet om vår frälsares uppståndelse. och också hur förfärligt det är att förtrampa detta, förkasta det. Och jag har antecknat här Hebreerbrevets 10:e kapitel. Där det ju heter att den som har brutit Moses lag, det är den 28:e versen, han måste utan barmhärtighet dö på 2 eller 3 vittnens intyg. Hur mycket värre straff, menar ni, ska inte då den anses förtjäna som har förtrampat Guds son och för orent aktat förbundets blod genom vilket han har blivit helgad och som försmädat nådens ande. Ty vi känner den som sade, min är hämnden, jag skall vedergälla, säger Herren, och åter Herren skall döma sitt folk. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. Det är också ett beaktansvärt ord. Hur det går för den som förtrampar Guds sons blod. När nu Gud har gjort så mycket för människosläktet, att han har gett oss sin egen älskade son. Och då allt är färdigt och bjudningen går ut och människan vill inte komma, då kommer straffet att bli förfärligt. Må Herren förbarma sig över oss, så att vi inte handlar på det sättet, utan att Jesu Kristi Guds sons blod måste för oss vara reningen ifrån all synd, till vilket vi tar vår tillflykt. Och så något till slut om detta som jag nämnde, att han säger i sitt avskedstal till lärjungarna: jag lever och ni skall också leva. Idag så tappar man ofta bort evighetsperspektivet. Att det kommer en evighet. Att människan har tillvaro i evighet. Vi har en odödlig själ. Det är inte det viktigaste hur det går för oss här i livet, utan det viktigaste är hur det blir för evigheten. Jordelivet kan innebära många prövningar och strider, mycket lidande. Och då är det gott att det finns något mer, något annat som följer därpå. Och lidandet, det är för en Jesu vän, som man brukar säga, till arten detsamma som Jesu lidande, men inte till graden. Det kan ni säkert förstå, de orden. Till arten detsamma får hans vänner erfara motståndet, lidandet, bedrövelsen här i världen, men ingalunda till samma grad som han led. Försoningslidandet, det var han ensam om. Där varken kunde vi eller behövde hjälpa till. Men det blir ett lidande i Jesu efterföljd här under vandringen. Genom mycken bedrövelse, heter det, måste ni ingå i Guds rike. Han har aldrig lovat sina barn och vänner att slippa ifrån detta, att slippa bedrövelsen. Men det heter i Uppenbarelseboken att dessa är de som har kommit ur den stora bedrövelsen och har tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. kommit ur den stora bedrövelsen. Bedrövelsen är av tre slag, kan vi säga. Bedrövelsen över synden som bor inom oss i vårt hjärta. Bedrövelsen av djävulens angrepp och lockelser och världens lockelser. Det är till bedrövelse för Guds folk. Därför blir det lidande. Men de ska komma ur den stora bedrövelsen. Och det som nu är hemma redan, det har kommit ur den stora bedrövelsen. Vår vän och broder John, han har kommit ur den stora bedrövelsen och är hemma i evig glädje och frid. Därför att Jesus har sagt: jag lever och ni skall också leva. Det innebär också till slut kroppens uppståndelse, som vi också bekänner i vår trosbekännelse. Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Det ska ske på den yttersta dagen, då själen och kroppen förenas och blir upptagna till himmelen, himmelens salighet för evigt. Och då är det inte att gå bort, utan att gå hem till det rätta hemmet. Och Jesus, han ville ha oss alla hem som sin mödas lön. Tänk vilken möda han har haft för oss. Och då vill han inte förlora något av det som han har köpt så dyrt med sitt blod. Som den där lille pojken som blev så glad när han hittade sin båt på nytt, som hade åkt iväg med vattnet. Och så fick han ju betala något för den, för att få den tillbaka. Och då säger han att han var så glad, för han hade både gjort den och köpt den. Och det har frälsaren gjort. Han har gjort oss. Han har skapat oss. Och han har köpt oss så dyrt med sitt blod. Därför vill han ha hem oss till sist, efter slutad kamp och strid. Hemma, hemma får vi vila. Efter slutad kamp och strid, hemma, hemma hos vår fader, väntar oss en evig frid. Därför glatt framåt, ni bröder, löftesordet sviker ej. Och vi kämpar inte heller för ett ovisst mål, ack nej. Det får vi hälsa varandra med nu inför avslutningen här på dessa möten. Glatt framåt, ni bröder och systrar, löftesordet sveker inte. O, så låt oss ej förtröttas. Låt oss medan ena tid verka Herrens verk på jorden. Om och under mycken strid, ty på mödan följer vilan som en ljuvlig nådelön, och vårt verk är ej förgäves, då ju Herren hör vår bön. Hemma, hemma får vi vila, var det vårt fältrop här, medan striden ännu varar, ja, när den som hetast är. Låt oss ropa till varandra, vad oss möter, vad som sker. Hemma, hemma får vi vila. O, vad önskar vi då mer? Jag har nu blivit så gammal så att det är tämligen osäkert om vi kan mötas mer här på denna jorden. Men vi får mötas under tiden vid nådastolen och sedan för evigt där hemma hos Herren. Tack ska ni ha. Amen. Ja, Herre, vi har orsak att tacka dig framför allt för allt det du har gjort för oss och att du har besökt oss med ditt ord och din ande, och du vill att vi skulle komma hem till slut där du har berett rum för oss, där det är många boningar i din faders rike. Hjälp att ingen av oss måtte saknas där en gång. Och vi ber för dessa bygder här, för denna trakt runt omkring, att om möjligt ännu många ville vända om till dig och få del av detta oerhörda, att få vara ditt barn och medarvingar till Kristus, till den eviga sällheten. Ja, Herre, besök våra nordiska länder och hela vår värld, den sargade mänskligheten. Herre, förbarma dig över allt detta. Och så ville vi komma inför ditt ansikte med den bön som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.